إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد شرا أراد برادر وسسترار بكمر دا من الله عز وجل سيلب أتقو ينم بيوغرافين av en av sahabas liv radiyallahu anhu. Och vad är vackrare än att höra Qasas al-Anbiya och Qasas al-Salihin, berättelserna från profeterna och berättelserna från de rättfärdiga föregångarna. Och sahaba radiyallahu anhum, som vi alla känner till, är de bästa av människor. Khairun nasi qarni. Profeten alayhi salatu wassalam sa att de bästa av folk är mitt folk. Vi ska gå sahabas väg. Det är de som Allah Azza wa Jal är nöjd över. Radiyallahu anhum. De är de som Allah Azza wa Jal uttryckt sitt välbehag över. De är nöjda med Allah. Och Allah är nöjd med dem. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Och de är Allah lovade paradiset. Så wallahi, de är de bästa av förebilder för oss muslimer. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har garanterat att så länge vi är på hans väg och sahabas väg så är vi på rätt väg. Då han nämnde splittringen som kommer att uppstå i den muslimska umman, så nämnde han att alla är vilse. Alla är i elden. Förutom de som går hans väg och sahabas väg. Radiyallahu ta'ala anhum. Ajma'in. Så vi tänkte idag tala om en väldigt nobel sahabi som är Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu. Och själva biografin kanske inte är speciellt lång, utan det vi kommer att lägga störst fokus på är uttalanden som kommer från honom. Hudhayfa radiyallahu anhu är känd för någonting. Är det någon som vet vad han är känd för? Vilken gren av kunskap? Vad var hans område? Alltså alla sahaba är kunniga inom allt om islam, men man kan vara vad kan man säga, specialist och mer inriktad på ett visst ämne. Ja. Han var inriktad på, brodern säger här, al-fitna, yani prövningar och motgångar och domedagens tecken. Naam. Så det var en av de sakerna som särskiljer Hudhayfa radiyallahu anhu. Och därför kommer de flesta av de uttalanden som vi går igenom handla just om detta. Och wallahi, när man sitter och förbereder dessa lektioner, det är som att välja guld och diamanter ur en skatt. Man vet inte vilket man ska ta och vilket man ska lämna. Man försöker ta det bästa. Och vi får se hur mycket av denna skatt vi hinner ta med oss härifrån. För vi är begränsade, som när du hittar en skatt, du kanske inte kan bära allting. Du måste lämna någonting. Och så är det också med våra sinnen, vi kan inte ta in för mycket. Folk tröttnar snabbt. Och så vidare. Men vi försöker inshallah att gå igenom så mycket som möjligt. Jag tänkte läsa lite kortfattat när det gäller Hudhayfas biografi från den välsignade boken Sir Alam al-Nubala av Imam al-Dahabi rahimahullah ta'ala. En bok som är mashallah väldigt stor, ett verk där Imam al-Dahabi går igenom de nobla personligheterna i islams historia. Och det är en bok som är nästan 30 volymer. Där han då går igenom, mashallah, profeten alayhi salam först och främst, och sen sahaba och tabi'in och de som kommer efter fram till hans tid. Och han säger då här, Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, min nujaba ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, från de nobla av profeten sahaba radiyallahu anhum, wa huwa sahibu sirr. Och han är den som profeten alaihissalam anförtrodde med hemligheter. Han är känd som sahib al-sirr, en den som Rasulullah alaihissalam anförtrodde med vissa hemligheter. Vet ni vilka hemligheter han fick? Han fick namnet på alla munafikun. Namnen på alla hycklare. Så att de i framtiden inte skulle få någon position efter att profeten dött alaihi salatu wassalam. Nah. Och han heter då Hudayfa ibn al-Yaman. Och hans far al-Yaman heter Hissl al-Husayl ibn Jabir al-Abasi al-Yamani, Abu Abdullah. Och Abu Abdullah är också Hudayfas kunya. Halif al-Ansar min a'yan al-Muhajirin. Hudayfas far, när man hör Hudayfa ibn al-Yaman så kanske man tror att han kommer från Yemen, eller hur? Al-Yaman, al-Yamani, att han är från Yemen. Men det har inte med saken att göra. Hans pappa i Jahiliya hamnade i en fejd med hans folk och flydde då till Medina. Och där gjorde han en pakt med Al-Ansar, en av de som senare då blev Al-Ansar i Al-Medina. Och den delen av kabilan kallas då för Al-Yaman. Och därför tillskrivs hans dom. Han tillskrivs dem för att han gjorde den här pakten med att han ska vara en del av dem. Så att det är inte så att han kommer från Yemen. Nah. Alhamdulillah. Både Hudayfa och hans far blev muslimer. Både Hudayfa radiyallahu anhu och hans far accepterade islam tidigt. De var från al-Sabiqin, de som accepterade islam tidigt. Och vad hände i Uhud-slaget? Så dödades Hudayfas pappa av misstag. De var båda med i Uhud. Och så säger här Imam al-Dhahabi att vissa av sahaba råkade döda Husayl, yani Hudayfas far, av misstag. Och han säger för att armén dolde sig, eller försökte liksom maskera sig, kamouflage som man gör i krig, då man täcker ansiktet. Och de hade ingen tydlig fana som visade vilka de var. För ibland är det också krigsföring att inte markera vem man är. Så de råkade då döda honom av misstag. Och det sägs också att det här skedde i tumultet. Ni vet Uhud-slaget. Då Rumät, skyttarna, fick den här uppgiften att vakta uppe på det här lilla berget. Och att hålla vakt och att inte gå ner på slagfältet vad som än hände. Och när de såg att muslimerna började vinna lite så gick vissa av dem då ner. Och subhanallah, det blev helt fel. Kuffar attackerade igen och de var inte där för att skydda. Subhanallah, många muslimerna dog. Och en av de som då dog, det var Hudayfas far radiyallahu anhu. Men det finns också en väldigt vacker påminnelse. Och det är att när Hudayfas far dödades så skulle de som då dödat honom betala blodspengar. Yani dia. Om man råkar döda en person av misstag så måste man betala blodspengar. Det är en del av soningen. Men subhanallah, Hudayfa sa, må Allah förlåta er, jag vill inte ha någonting. Eller ge de här pengarna till muslimerna. Och till och med profeten alaihissalam var beredd att ta på sig att betala pengarna för Hudayfas far. Men han sa nej. Och då nämner här Ahlussira att profeten alaihissalam yani bara ökade i kärlek till Hudayfa efter den här händelsen. Och här finns en tankeställare som jag ofta tänker på. Uhud-kriget. Sahaba råkar döda en annan sahabi av misstag. Yani, saker kan hända. Och de ska då betala blodspengar. Taib. Vad säger alla terrorister om den här händelsen? De som spränger en bomb på en muslimsk marknad. Ja. Och då är det inte så att de har dödat en muslim av misstag. För det första, de har dödat honom med flit. Men deras attityd är, han är i paradiset. Det är lugnt. Våra nia var bra. Vi ville döda de här soldaterna som vi anser vara kuffar. Men de kanske inte är så kuffar, men i alla fall. Och han dog på köpet, inshallah han är i Jenna. طيب, hur mycket dia ska de inte betala? Al-Qaida och Al-Isis. Hur många miljarder är de inte skyldiga muslimska umman? För alla de muslimska liv de spilt i onödan. Subhanallah. Men det finns inte på deras agenda. De vill inte ge pengar, de vill bara ha pengar. De är folk som är ute efter ett dunja. Wallahu dals. Och då talar vi inte ens om den synden. Här talar vi om att de är skyldiga det, blodspengar. Då talar vi inte ens om synden de har tillfogat sig i att ta en oskyldig människas liv. Nej. Umar radiyallahu anhu under hans khilafa satte Hudhayfa som ansvarig över en stad som heter Al-Madain, som ligger norr om Bagdad idag, i dagens Irak. Låg en stad som hette Al-Madain, och den här staden var ett väldigt viktigt centrum för muslimerna. Och Hudhayfa radiyallahu anhu, han var där som amir tills det att Uthman radiyallahu anhu mördades. Då dog Hudhayfa 40 dagar efter. 40 dagar efter att man dödat Uthman radiyallahu anhu så dog Hudhayfa radiyallahu anhu i Al-Madain. Och så säger Imam al-Dhahabi att profeten a.s. hade givit Hudhayfa informationen om al-Munafiqin, yani den hemliga informationen om vilka hycklarna var. Och Hudhayfa, han säger också, bemästrade kunskapen om al-fitan, prövningarna och domedagens tecken och de konflikter som muslimerna kommer att utsättas för fram till domedagen. Och vad som också berättas här är vad som finns i Bukhari, att Umar radiyallahu anhu en gång gick till Hudhayfa och han säger, är jag från al-Munafiqin? Och han sa la, och så sa Hudhayfa att jag kommer aldrig att ge tazkiya, yani, vad kan man säga, prisa någon efter dig, yani, du är den enda som får den här informationen att du inte är från de här människorna. Och det här visar också, som ulema nämner, att salaf var alla rädda för att hamna i hyckleri i olika former, speciellt som här ulema nämner att de var rädda för att hamna i en nifaq al-amali, att agera som en hycklare. Trots att de var de bästa människor, gjorde de bästa gärningarna och var lovade paradiset, så sa de inte, khalas, jag är på det torra, jag är säker, jag är skyddad från ondska. Utan de var alla rädda för att förlora sina gärningar. Han nämner också att Hudhayfa har en dygd då profeten a.s. valde honom Laylat al-Ahzab för att gå och spionera på fienden. Och den här berättelsen är också, mashallah, väldigt vacker. Och den finns i Sahih Muslim och i Sira-böckerna. Och ni vet slaget av al-Ahzab, al-Khandaq, då muslimerna blev omringade i Medina. De kom från alla håll. De hade allierats. Al-Mushrikin wa Ahlul Kitab. Alla hade allierats för att en gång för alla utplåna islam. Och det här var, man säger, den sista stöten. Genom deras sista chans. Men subhanallah, de misslyckades. Och därför så sa profeten a.s. att efter idag är det vi som attackerar dem och inte de som attackerar oss. För de attackerade i Badr, i Uhud och så vidare. Men efter al-Ahzab, khalas, då vände sig saker och ting. Och al-Ahzab var en väldigt hård prövning, som alla nämner i surat al-Ahzab. Att de fylldes av rädsla. Och belaga till al-Qulub, att hjärtat kom upp till halsen av rädsla. Det var iskallt, som det kan bli i Medina för de av er som har varit där. Det var hungersnöd. Och de var omringade. Subhanallah. De var omringade från alla håll. Och när det kommer till, yani, vad kan man säga, soldater, så var de också underlägsna i antal. Kuffar hade kommit så många. Och trots det, dessa tillstånd, så gav profeten a.s. det glada budskapet till sahaba att ni kommer en vacker dag erövra persiska riket och romerska riket. Hycklarna säger, vad det här för någonting? Vi är glada om vi lever en timme till, yani, till imorgon, och du pratar om att vi ska erövra halva jorden. För de hade inte den här yaqin. De var folk som förnekade sanningen. Men subhanallah, det blev så som profeten sagt alaihissalam. I alla fall den sista kvällen innan kuffar begav sig förnedrade tillbaka där de kom ifrån, så gick profeten alaihissalam till sahaba och han sa till sahaba: vem av er kommer att gå och hämta information från dessa människor? Ja'alahu Allahu ma'i yawm al-qiyamah. Han kommer att förvara med mig på domedagen. Och här finns en viktig punkt. Innan Hudayfa berättade den här hadithen, så var det en man från en tabi'in som satt med Hudayfa. Och han säger: wallah, om jag skulle vara med profeten a.s. du skulle ha sett mig. Jag skulle vara där. Jag skulle göra allting. Jag skulle kriga och så vidare. Så Hudayfa, han sa: Allahu alam, vad du skulle ha gjort för något. Och sen berättade han den här berättelsen. Alltså när vi var med profeten a.s. i Medina, vi var omringade. Så säger profeten a.s.: vem ska gå och spionera på fienden? Han kommer att vara med mig på domedagen. Ingen svarade. Och det är bevis på det här som mannen sa, att jag skulle vara den första som svarade. Ingen svarade. Människan är rädd i sin natur. Du ska gå mitt bland fienden, gå över vallgraven och infiltrera dig i fienden. Ingen sa något. Profeten a.s. repeterar en gång till: vem ska gå till dem och han kommer vara med mig på domedagen? Ingen svarade. Tredje gången, fjärde gången, så sa profeten a.s.: kom jag Hudayfa, ställ dig upp Hudayfa. Och då så sa han: jag hade inget annat val än att ställa mig upp, subhanallah. Och jag var livrädd. Och vissa hadith nämner att profeten a.s. gjorde dua för honom och all rädsla försvann. Men de sa att det var iskallt. Och det nämns att han inte hade några kläder nästan. Men han frös sönder redan från början. Men sen så sa profeten a.s. till honom: när du går dit, gör ingenting. Skada inte någon, utan hämta bara tillbaka information. Och så sa Hudayfa: när jag började gå, så var det som att jag gick i en hammam. Yani i en ångbastu. Av värme. All kyla försvann. Har ni varit i en ångbastu någon gång? Ja? Det är 50-60 grader varmt, eller hur? Så han sa hela vägen dit, som att jag gick i en ångbastu. Och hela vägen tillbaka. I alla fall, han går in bland fienden och det var storm. Och det var mörker och så vidare, så ingen kunde se den andra. Därför berättas det också att Abu Sufyan var ju den dagen kafir. Han var ibland Quraysh som ville attackera profeten a.s. Så Hudayfa ställde sig bland fiender och Abu Sufyan var väldigt smart. Han säger: tänk om det är någon annan här. Alla tar tag i personen bredvid och frågar vem det är. Så Hudayfa var jättesnabb. Han tog tag i personen bredvid: vem är du? Och skakade honom. Så han svarade, frågade inte tillbaka. Och han sa också Hudayfa att jag spände min pilbåge och siktade den på Abu Sufyan. Jag kunde träffa honom hur lätt som helst. Men jag kom ihåg profetens ord a.s. att inte skada honom. Och sen i alla fall gick jag tillbaka till profeten a.s. och berättade denna händelse. Och det här bevisar ju profet Hudayfas dygd radiyallahu anhu, då han sa han kommer vara med mig på domedagen. Och han valde honom. Det finns en annan berättelse också som är sahih. Då Hudayfas mamma sa till honom: typ, hur länge har du varit med profeten a.s.? Yani, jag har inte fått någon speciell dua. Gå! Så hon blev arg på honom nästan. Han sa: okej, mamma, jag går. Jag ska gå och be tillsammans med profeten a.s. Så han bad Maghrib eller Isha med honom. Och sen så gick han efter profeten a.s. tills profeten a.s. hade något ärende. Men han vände sig om i alla fall och han sa: vem är det? Vem är det som går bakom mig? Och då så sa Hudayfa radiyallahu anhu att det är jag. Och då så berättade Hudayfa om att hans mamma sa att vi vill att du ska göra dua för mig och min mamma. Och då så sa profeten a.s. Ghafar Allahu laka wa li ummak. Allah förlåter dig och din mamma. Till slutet på hadithen. Så kolla att profeten a.s. gjorde istighfar för Hudayfa. En annan sak som Imam Dhahabi också här nämner är hadithen där Hudayfa radiyallahu anhu säger: wallahi inni la a'lamu an-nas bi kulli fitnatin hiya ka'inatun fima bayni wa bayna sa'a. Han säger: wallahi, jag är den, eller jag vet varje fitna som kommer att ske från nu fram till domedagen. Jag vet varenda fitna som kommer ske från nu fram till domedagen. Och han sa också att en gång så stod profeten a.s. upp och predikade. Och han berättade allt som kommer att hända fram till domedagen. فَحَفِضَهُ مَنْ حَفِضَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ. Den som mindes, mindes, och den som glömde, glömde. Och så sa Hudhayfa att jag kommer ihåg vissa av de sakerna som jag glömde på samma sätt som du kommer ihåg en person du glömt bort när du ser hans ansikte. Har ni varit med om det? Du bara glömmer bort en person. Du har inte sett honom för år, så bara ser du honom. Som att du såg han igår, eller hur? Han sa samma sak. Det kan vara som en hadith. Att du glömmer bort den. Men när du läser, jag kan ju hadithen. Jag kan ju till och med förklara en hadith. Men jag glömmer bort den. Och samma sak är med människan. Människan, ja, ni glömmer. Men att han hade fått information om allting som ska ske fram till domedagen, radiyallahu anhu. Han säger också här, i den kända hadithen som finns i Bukhari, då han säger, kan en nasu yas'aluna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam anil khayr. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرْ مُخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي. Folk, yani sahaba, brukade fråga profeten sallallahu alaihi wasallam om det goda. Men jag frågade honom om det onda, ondskan, i rädsla för att det skulle drabba mig. Till slutet på hadithen där Rasulullah alaihi wasallam nämner de olika faser som denna umma kommer att gå igenom. Men här är shahid, vad säger Hudhayfa radiyallahu anhu, att folk brukade fråga Rasulullah alaihi salatu wassalam om det goda. Yani för att de var måna om att praktisera det och sprida det. Men jag frågade honom om ondskan, anishar, för jag var rädd att det skulle drabba mig. Och här finns en jätteviktig faida, lärdom. Wallahi, om ni lämnar den här salen idag och bara lär det här, så har ni gått härifrån med en skatt. Och det är att man inte bara ska begränsa sig till att lära sig vad som är bra. Det goda, det positiva, vad som ger hasanat. Utan man ska också fördjupa sig i att lära sig vad som är fel. Och det här talar Ibn Qayyim om i hans bok Al-Fawaid. Då han nämner att Allah subhanahu wa ta'ala i hans uttalande وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Att på så vis klargör vi våra tecken för att tydliggöra de kriminellas väg, yani kuffars väg. Han nämner Ibn Qayyim en väldigt viktig färg i denna vers, att Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen yubayyin, han klargör sabil al-mu'minin wa sabil al-mujrimin, de godas väg och de ondas väg, de goda slut och de onda slut, de godas gärningar och de ondas gärningar, de godas vänner och beskyddare, de ondas vänner och beskyddare. Hur Allah hjälper de goda och ger dem framgång och tawfiq, och hur Allah subhanahu wa ta'ala sviker och ger förlust till de onda. Allt det här finns i Koranen för den som begrundar. Därför är Koranen mathani. Den nämner inte gott förutom att den nämner ont. Den nämner inte jannah förutom att den nämner elden. Den nämner tawhid, den nämner shirk, den nämner sunnah, den nämner bid'ah. Den nämner gott, den nämner ont. Den nämner halal, den nämner haram. Så att bara begränsa sig till en kunskap är fel. Då kommer du vara ett lätt byte för att falla in i vad som är fel. Och därför säger här Hudhayfa varför. Vad var orsaken till att han lärde sig ondskan? Det var inte bara för att det är kul. Och nu ska jag lära mig ondska, jag gillar ondska. Nej, för att skydda mig från ondskan. Så att jag inte faller in i ondskan. För den som inte vet, han lär det, är ett lättare byte. Och därför, vad säger araberna? Arafta sharra la li sharri, lakin li tawqihi. Wa man la ya'rifu khayra min ash-sharr yaqa'u fi. Att jag lärde mig inte ondskan för skojs skull, utan jag lärde mig ondska för att inte falla in i den. Den som inte känner till ont från gott kommer att falla in i ont. Så jätteviktigt att en muslim lär sig vad är tawhid. Och du kommer inte förstå tawhid tills du förstår vad kyrka, exempel. Vad är sunna, vad är bidda? Vad är halal, vad är haram? Vad är bra, vad är dåligt och så vidare. Och här finner vi då att Hudhayfa radiyallahu anhu var insatt i den här kunskapen. Och han nämner också ulema en annan viktig sak som Al-Hafid ibn Hajar nämner, att vissa ulema har sagt här, det vi lär oss av hadithen är att en lärare, en muallim som lär ut islam, inte ska, vad kan man säga, begränsa en student i en kunskap som han vill lära sig. Vi dras alla åt olika saker. Och om jag märker att du dras åt en viss kunskap, då ska jag pusha dig. Jag ska uppmuntra dig att fördjupa dig i den här kunskapen. För du kommer ha lättare att lära dig den här kunskapen. Baserat på denna hadith. Yani en broder kommer att säga, jag älskar hadith. Jag älskar kunskapen om hadith. Ska jag då säga till honom, nej, du måste fördjupa dig i tafsir. Nej, خلاص. Bismillah, studera hadith. Du får tafsir på köpet, det finns i hadith. Ja? En annan kommer att säga, jag älskar Koran mer än allt. Tafsir, bästa kunskapen, jag vill bara läsa tafsir. Bismillah, varsågod. Vi hyppar i tafsir. Ger ni följ det du tycker om. Men självklart måste man ju lära sig vad som är obligatoriskt. Men att man fördjupar sig i en viss kunskap. Och det är oftast lättast. Och ni vet alla, även i dunya utbildningen. En person tvingas in i en utbildning, kanske av hans föräldrar eller någon. Han tycker inte ens om det. Han kanske inte kommer lyckas i den här branschen. Utan han kanske går helt i onödan och sen tar han en ny utbildning. Är det inte så? För hans hjärta tycker inte om detta arbete. Så att det är bra att följa sitt hjärta så länge det är inom islams ramar. Sen nämner Imam al-Dhahabi att Hudhayfa radiyallahu anhu dog i al-Madain sanat 36 år 36 hijri. Yani, som vi sa, 40 dagar efter att Uthman radiyallahu anhu mördats och precis då man hade gett bay'a lojalitetsed till Ali radiyallahu anhu, så dog Hudhayfa radiyallahu anhu. Jag tänkte nu läsa lite äthar, lite vackra uttalanden som Hudhayfa radiyallahu anhu har sagt. Tajib. Och jättemånga uttalanden här, men vi ska se hur många vi hinner med inshallah. Som vi sa, så talade Hudhayfa radiyallahu anhu väldigt mycket om al-fitan, prövningarna som kommer drabba muslimerna. Och al-fitan är det som vi söker skydd ifrån i varenda bön. Eller hur? Vi söker skydd från fyra saker i slutet på bönen. Och Allah skyddar oss från fitnat, al-mahya och al-mamat. Och al-masih al-dajjal. Vi söker skydd från prövningen. Och profeten alayhi salatu wasalam, han sa innama as-sa'idu liman junniba al-fitan. Den lyckliga är den som skonas från fitna. Och han repeterade detta tre gånger. Och fitan, den värsta formen är när den kommer i skepnaden av religionen. Att det blir iltibas. Att man blir förvirrad i religionen. Man faller in i bid'a. Man följer ett shubuhat. Det här är den farligaste formen av fitan. Den fitna som al-khawarij föll in i. Takfir på muslimer, strid mot muslimer. A'udhu billah. Fitnat av rafd. Som där man förbannar sahaba och förneka Koranen och liknande saker. Det är olika former av prövningar i religionen. Det här är bland de värsta prövningar. Eller prövningar där muslimer, fitan, där muslimer lyfter vapen mot sin broder. I konflikter som är helt oislamiska. Det finns ingenting islamiskt med att strida mot en annan muslim. Men det har hänt. Och det är en fitna som Hudhayfa kommer att tala om. Som man måste hålla sig borta ifrån. Och sen har vi fitnan av shahawat, lustar och begär. Och man aktar och här för hade zaman. Och hur mycket finns de inte i denna tid? Lustar och begär, musik och alkohol och nakenhet och zina. Det finns i överflöd i denna tid. Men det är också en fitna som bara ökar och ökar. Hudhayfa radiyallahu anhu sa ara'aytum yawm ad-dar, yani den dagen då man dödade Uthman radiyallahu anhu. Han sa kanat fitna, det var en prövning. Fa innaha awwalul fitna wa akhiruha ad-dajjal. Han sa att det här var den första fitnan i islam, att man dödade Uthman radiyallahu anhu, och den sista fitnan är vad? Ad-dajjal. Subhanallah. Han sa också inna lil fitna waqafat wa mab'athat. Att fitnan har tider där den står still och tider där den sprids. Yani den sprids och den är levande, den är igång. Om du kan dö när fitnan står still. Och då så sa en av folket som var där, vad menas med att fitnan rör på sig, att den är aktiv? Då så sa han, när svärdet är draget. Yani mot muslimen. Och när fitnan står still, svärdet är inne. Yani, var inte aktiv och delaktig i dessa konflikter. Och därför kom en man och frågade Hudhayfa radiyallahu anhu också. Och sa, vad ska jag göra om muslimerna lyfter vapen mot varandra? Han sa, gå in i ditt hem. Han sa, mannen, vad ska jag göra om han kommer efter? Då så sa han, yani, gå in i ditt hem. Alltså, om han kommer in i ditt hem, säg, jag kommer inte döda dig. Jag vill inte ha någon synd på mig. Men han var väldigt mån om detta. Att en muslim inte ska vara delaktig i dessa konflikter. Men man är passiv. Man lyfter inte vapen mot någon grupp. موت مسلمنا. Han nämnde också att det kommer komma otroligt mycket prövningar. Och han sa يَحْلِكُ فِيهَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْرِفُهَا قَبْلَ ذَلِكَ. Han sa också att det kommer komma mycket prövningar. De flesta av folk kommer att gå under dessa prövningar förutom de som innan prövningarna hade kunskap om dem. Så återigen, vikten av att känna till al-fitan, dessa prövningar. Den som kan dem kommer inte att falla in i dem. Och han sa också la yadurruka al-fitna ma arafta dinak. Så länge du känner till din religion kommer du inte drabbas av fitna. Han sa innama al-fitna idha ishtabaha alayka al-haqq wal-batil falam tadri ayyuhuma tatba'. Fatilka al-fitna. Fitna är när du inte kan skilja på vad som är rätt och fel. Och du inte vet vad du då ska följa. Det här är prövningen. Så dessa två uttalanden tyder på vad? Att den som har kunskap om sin religion, den som har kunskap om al-fitan, kommer inte falla in i dem. Och det här lär oss vikten av att lära oss denna kunskap. Ni finner inte någon hadithbok förutom att den handlar om hadith om fitna nästan. I Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kitab al-fitna. Boken om prövningar. Profeten a.s. varnade för detta. Och därför finner man att al-ghawgha, yani de här människorna som faller in i fitna, de är nästan som boskap. Yani i muslimska länder. Någon säger upp haya haya al-jihad mot sina bröder. Låt oss kriga för vårt politiska parti. Låt oss kriga för nationalism och hit och dit. Och så går de ut som boskap och subhanallah dödas fisabil al-jahiliya och dör i al-jahiliya. Och sen kanske de till och med kritiserar och säger, ah, kolla ni salafister, ni sitter hemma, ni är inte aktiva, ni gör ingenting för umman. Ja, han blev, vi gör inte såna här saker för umman genom att försvaga umman och döda våra bröder. Det här hör inte hemma i islam. Så har man kunskap så vet man vad man ska göra. Man faller inte in i prövningen. Och därför är det jätteviktigt att man utrustar sig med den här skulden, skulden av kunskap. Man lär sig sin religion. Ju mer kunnig man är, ju svårare kommer shaitan ha att manipulera det. Så enkelt är det. Ju mer jahil du är, ju lättare kommer shaitan ha att leka med dig. Han sa också, Huzaifa, att det kommer att komma en tid. يَأْتِيَ لَنَاسِ الزَّمَانِ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا الَّذِي يَدْعُو بِدُعَاكَ دُعَاءِ الْغَرِيقَ. Det kommer att komma en tid av prövningen. Där endast den som åkallar Allah som en nödställd person kommer att klara sig. En person som drunknar. Vad gör du för dua till Allah Azzawajal i ett sånt tillstånd? Hur mycket vänder du inte till Allah Azzawajal? Hur mycket ikhlas och inlevelse har du inte mycket i din dua? Det kommer att komma en tid där endast den som gör en sådan dua kommer att klara sig från dessa prövningar. Han sa också, Hudhayfa radiyallahu anhu, att islam på Umars tid var som en man som gick mot oss. Muqbil, yani han kom bara närmare och närmare. Och när Umar radiyallahu anhu dödades så var det som en man som gick bort. Fama yazdadu illa bu'dan. Så att islam går bara längre och längre bort. Yani på Umars styre, islam blev bara starkare och starkare och starkare. Och som det nämndes i den andra hadithen, han var den här dörren mellan prövningarna. När Umar dödades, krossades dörren. Och prövningarna kom och dörren kommer aldrig stängas fram till domedagen. Subhanallah. En beduin kommer till Hudhayfa radiyallahu anhu skräckslagen. Och han sätter sig framför Hudhayfa på knäna. Och så säger den här beduinen, har Dajjal kommit? Han har hört om Dajjal. Så han kommer skräckslagen och säger, har Dajjal kommit? Och då så säger Hudhayfa, vad med Dajjal? Vem bryr sig om Dajjal typ? Så sa Hudhayfa, det finns någonting innan Dajjal som jag fruktar mer än ett Dajjal. Innan man fitnat ett Dajjal, 40 lejla. Ja, vad han säger? Dajjals prövning är bara 40 dagar. Yani, Hudayfa förstod att prövningen av Dajjal inte är så allvarlig. Och här, det finns andra berättelser där han säger att yani, det kommer inte skada den troende. Men han säger här att vem är Dajjal? Vem bryr sig om Dajjal? Men han är nobody. Hans prövning, det är en stor prövning för de som lever på den tiden. Men att det finns större prövningar innan Dajjal. Och han talar här om de långvariga prövningarna, de bestående prövningarna. Yani, fitnatul khawarij. Från Uthman radiyallahu anhus mord tills idag. Den är nästan 1400 år, har den skadat den muslimska umma. Fram tills idag skadar den muslimska umma. Inte den större fitna. Ja? Hur många har inte dött i denna fitna? Och andra grupper och sekter, ideologier, al-Jahmiya, al-Rafida, al-Sufiya, al-Mu'tazila, al-Qadariya, alla dessa sekter. Deras bidda har pågått i hundratals år. Hur mycket har de inte förstört för människor? Värre än ett Dajjal som inte ens har kommit. Och när Dajjal väl kommer, det är 40 dagar. Men första dagen som ett år, andra dagen som en månad, tredje dagen som en vecka och resten av dagar som vanliga dagar. Så det är en prövning, men dessa prövningar är värre. Och därför nämner också profeten a.s.w. att ska jag inte berätta för er vad jag fruktar mer för er än ett Dajjal. Sahaba sa, ja Rasulullah, vad är du mer rädd för? Och då nämnde han ria, ash-shirk al-khafi. Att en person står upp för att visa upp sig i bönen och så vidare. Det här är värre. Det här är bestående. Allah al-Mustaan. Hudayfa radiyallahu anhu har också, som vi sa, varnat oss för att bli förblindade av al-fitan. Han sa, inna al-fitna la tu'aradu ala al-qulub fa ayyu qalbin ushribaha faqad nuqita ala qalbihi nuqtatun. Han säger att en människas hjärta utsätts för prövningar. Och det hjärtat som tar emot dessa prövningar kommer att få svarta prickar på sitt hjärta. Och det hjärtat som stöter bort dessa prövningar kommer att få vita prickar på sitt hjärta. Så sa han att den av er som vill veta, testa sig själv om han drabbats av fitna eller inte, ska kolla på om han ser فَإِنْ رَآ حَرَامًا مَا كَانَ يَرَاهُ حَلَالًا. Nej, om han drabbas av fitna är om han ändrat sig och han anser det som var halal att nu vara haram och det som var haram att nu vara halal. Då har han drabbats av dessa prövningar. Så han nämner här Hudayfa att hjärtat utsätts ständigt för prövningar av al-fitan. Och hjärtat är, som nämndes i den andra hadithen, vitt, lysande. Och när man syndar så får man så svarta prickar på hjärtat. Och en person som framhärdar synd får som ett hölje över hjärtat tills han inte längre kan skilja på rätt och fel. Kalla bal rana ala qulubihim. Och för ett ran, hölje på hjärtat av mörker. Men om man däremot gör toba efter sin synd, så tvättas hjärtat och blir igen vitt. Och samma sak här i fitan, prövningarna attackerar också hjärtat. Men det gäller att stöta bort dem, att inte suga åt sig dessa prövningar. För vad händer om man blir en person av fitna som ligger näsan i blöt i all fitna, allt problem, tar åt sig allt detta? Man blir en person som till slut yani, inte kan skilja på rätt och fel. En person som yani, kompromissar med religionen. Och ännu tydligare så sa Hudayfa radiyallahu anhu, han sa fa'lam anna dalala haqqu dalala. Vet att riktig villfarelse, yani när du verkligen har halkat, an ta'rifu ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif. Vet att riktig dalala är att du idag yani godkänner det som du igår fördömde och du fördömer det som du igår godkände. Och så sa han wa iyyakum wa talawun fa inna dinallahi wahid. Och jag varnar er för ett talawun, att byta skepnad eller byta färg eller vända kappan efter vinden, för Allahs religion är en. Och så han har det här uttalandet så mäktigt. Vad är dalala för någonting? Det är en person som kompromissar med religionen. Yani han anpassar religionen efter sina lustar och begär. Igår, mashallah, musik haram. Men sen idag, alla lyssnar på musik, jag tycker också om det. Alltså vi säger att det är halal. Igår haram för kvinnan att ha byxor och jilbab, mashallah, allting. Idag halas. De där, de extrema, de är hårda. Jag vill vara som alla andra. Jag vill också ha byxor. Det är halal. Och bara halas. Säg så. Det är halal. Bismillah. Kör på. Igår du kritiserar bid'a och kyrk och allting. Idag du säger det är lugnt. Vi alla bröder. Det är lugnt. Vi ska inte. Det är små saker. Och så vidare. Låt oss inte prata om varandra. Då, om du har hamnat i det här tillståndet, då har ditt hjärta drabbats av fitna. Då är det en person som har blivit sjuk av dessa prövningar. Så sa han, wa iyyakum wa talawun fi dinillah. Och jag varnar er från den här talawun. Talawun betyder att byta färg. Och jag tror på svenska man säger att vända kappan efter vinden. Som en kameleont. Det är varmt, eller det är, han är på något grönt, han blir grön. Han är på en sten, han blir som en sten. Iyyakum wa talawun. Jag varnar er för att vända kappan efter vinden. Allahs religion är en. Och det här är jätteviktigt, ja ikhwan. Att en muslim ska hålla fast vid Koranen och Sunna. Vi följer islam och islam följer inte oss. Vi rättar oss efter islam och islam rättar sig inte efter oss. Men idag har vi många såna här människor som vänder kappan efter vinden. Att man vill göra alla nöjd. Man vill anpassa islam efter det land eller tid man lever i. Och man är beredd att kompromissa med så många aspekter av religionen. Subhanallah. Och det här är fel. Kompromissa aldrig med islam. Vänd inte kappan efter vinden. Följ inte majoriteten av folk som går fel. Utan följ sanningen även om du är själv och även om du är ensam. Hudayfa frågades också, vilka är de levande döda? Vilka är de levande döda? El-mayyit el-ahya. Och då så sa han, man la ya'rifu al-ma'ruf biqalbihi wa yunkiru al-munkar biqalbihi. Vem är de levande döda? Han sa, det är de som med sitt hjärta inte känner av vad som är rätt och vad som är fel. Alltså vad som är rätt i islam och vad som är fel i islam. Hans hjärta är så dött, så hårt, så svart och så likgiltigt att han inte bryr sig. För honom allt är lika. Någon gör zina, jag bryr mig noll. Någon dricker alkohol och knark, jag bryr mig inte ett dugg. Någon gör kyrk och bidda, jag bryr mig inte ett dugg. Någon dyrkar avgudar, han bryr sig inte ett dugg. A'udhu billah. Då är han, som här Hudayfa sa, en levande död. Han är levande död. Han har ingen liv i sig. Men också ett tips här, som du har nämnt i vissa athar, eller som här ulema säger, att man kan alltid bättra sig, man kan alltid ångra sig. Om man har dessa dåliga egenskaper kan man alltid göra tauba och komma tillbaka till att få ett levande hjärta. Hudayfa, som vi sa, var också den som var väldigt kunnig om al-munafiqun, hycklare. Hudayfa radiyallahu anhu sa, al-munafiqun alladhina fikum al-yawm sharrun min al-munafiqin alladhina kanu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Han sa, Hudayfa, till folket som var med honom, att hycklarna som lever idag är värre än de hycklare som levde på profetens tid alaihi salatu wassalam. Och då säger folk, lima, varför? Och så sa han, li'anna ulaika yusirruna nifaqahum wa inna ha'ula'i i'lanuha. Han sa, för dem på profetens tid alaihi salatu wassalam, de dolde sitt hyckleri. Medan folk idag visar det öppet. Subhanallah. Vad är hyckleri för någonting? Att en person låtsas vara muslim. Han döljer hans hat och agg för akt mot islam i hjärtat. Och visar att han är troende utåt. Men det var när muslimerna var jättestarka. Sen när de blev kanske svagare. Så kommer folk och utåt visar. Och det här finns också väldigt mycket av idag. I dagens samhälle. Och därför när man läser media. Det som sårar mest, det är inte att en icke-muslim kritiserar islam. Det är adil, det kommer alltid ske. De är med, yani shaitan och hans parti kritiserar islam. Men det är när någon utger sig för att vara muslim. Och säger, jag är troende. Och börjar och kör en häxjakt på islam och muslimer. Och talar mot islam och islams läror. Det här är en munafiq, det är en hycklare. Som beter sig på det här sättet. A'udhu billah. Så gör inte en troende. Och tyvärr, de är många idag. De som visar sitt hyckleri öppet. Hudayfa radiyallahu anhu brukade gå in i moskén. Och då så sa folket att de brukade sitta i sammankomster, en helak, sitta tillsammans. Och då så säger Hudayfa till dem, ya ma'ashar al-qurra, och ni som läser Koranen, usluk al-tariq, gå den rätta vägen. Fala in salaktumuhu laqad sabaqtum sabqan ba'ida, så har ni hunnit före, långt, långt före. Yani ni kommer vinna. وَلَئِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Men om ni går till höger och vänster, bort från den rätta vägen, så har ni gått långt, långt vilse. Det här säger Hudayfa till vem? Till al-Qurra. Han går inte fram till al-Juhal, de okunniga. Han går fram till de som kan Koranen. Varför? För de är förebilder för muslimer. De har kan Koranen. Och på deras tid, det var också de som var kunniga om islam. Inte som idag, det finns någon som kan hela Koranen men kan ingenting om islam. Kanske inte ens kan arabiska. Förr i tiden, om du var qari, då var du också alim. Taib. Så han går fram till dem och säger att gå den rätta vägen. Ni håller er till Koranen och sunna. Gör ni det, faqad sabaqtum, då kommer ni vinna långt, långt före de andra. Ni är de bästa människor. Som profeten alaihissalam sa, khairukum, den bästa av er är den som lär sig Koranen och lär ut den. Ahlul Koran är Allahs folk. Den håller ni på rätt väg, mashallah. Ingen kommer att hinna i kappe. Men halkar ni, går ni till höger och vänster från den rätta vägen, så har ni gått dalalen ba'ida. Yani långt, långt vilse. Värre än andra människor. Varför? För ni går vilse på kunskap. De går vilse på okunskap. Och den som går vilse på kunskap är ännu värre. Och inte bara det, som vi nämnde, folk tar al-Qurra till förebilden. Och gör det som de gör. Eller om de gör någonting, men vi kan också göra det. De är ju kunniga i islam. Och därför är det extra farligt när folket av kunskap inte följer sann islam. Och därför så nämndes det i en hadith att profeten a.s. sa, det jag fruktar mest för min umma är al-a'immatul mudillin, de imamer som vilseleder. Och han sa också att han fruktade al-munafiq alimul lisan, hycklaren som är vältalig. Han talar i islams namn, han är en hycklare. Och han nämnde också i hadith Hudayfa att det kommer att komma tider innan domedagen, du'atun ala abwabi jahannam, kallare till helvetets portar. Och då så sa Hudayfa, beskriv dem för mig, ja Rasulullah. Då så sa han, hum min qawmina ben jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, de är vårt folk och de talar vårt språk. De klär sig, ser ut som muslimer och talar i islams namn, försöker tala med Koranen och sunnan, men de kallar folk till helvetet. Du'at ala abwab jahannam, du'at dalala, kallar till villfarelse. Wa ma aktharuhum fi hadha zaman, och hur många är de inte i den här tiden vi lever i idag. Förr i tiden, om en person var nobody, folk säger, stick härifrån, vem är du att hålla khutba i moskén, vem är du att uttala dig om islam. Wallah, i förr i tiden var det inte så. Tills vi prövades med någonting som heter internet. Ja, den här internet kom. Vem som helst sitter hemma med en kamera och filmar sig själv. Och talar om islam och talar om politik och talar om religionen och allting. Och sen lägger han upp video efter video efter video efter video. Subhanallah. Och han kallar till dalala. Men han får följare, subhanallah. Och han är munafiq som kanske talar i religionens namn. Eller en person av dalala och bid'a som kallar folk till dalala. Han har verkligen fått en plattform att sprida sin villfarelse på. Och därför är det jätteviktigt, ja, ikhwan, att man är försiktig med vem man tar kunskap ifrån. Idag när du öppnar internet, det är en djungel. En riktig djungel. Med många skorpioner och ormar. Ja? Många, många skorpioner finns där ute. I internet, på YouTube. Som utger sig för att tala om islam. Men man måste vara försiktig. Vem är personen? Har han studerat? Är han utbildad? Är han en person av sunna? Är han på rätt väg? Är han med de stora ulema? Eller är han en person som kallar till villfarelse? Allah musta'an. Så man måste vara väldigt, väldigt försiktig. En annan gång gick Hudayfa in till en person som var sjuk. Han besökte en sjuk person. Och den här sjuka personen hade knutit ett band runt armen. Så Hudhayfa säger, vad det här för något? Och då säger man att det är ruqya. Det är typ en amulett. Så Hudhayfa slet bort den. Så sa han, wallahi, om du skulle dö med den här på dig, jag skulle inte göra janaza för dig. Så skulle jag inte göra janaza för dig. Varför? Det är shirk. Yani, vissa folk tror att amuletter och liknande saker skyddar. Och det finns olika i olika länder. De har såna här kulturer. Att man knyter band runt armen. Man har vissa armband. Man har vissa Fatimas hand. Man har det här blåa ögat. Och man tror att de här ska skydda från ondska. Och det är shirk. För du förlitar dig på någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Och man lämnas åt det man förlitar sig på. När du förlitar dig på ett halsband, du lämnas åt ditt halsband. Så att Hudhayfa radiyallahu anhu satte ner foten. Och det är en väldigt viktig förebild när det kommer till att kalla till tawhid. Att inte vara likgiltig. Att inte vara tyst om liknande saker. Utan att förbjuda såna här saker och ta bort dem. Ja. Det här var några av de uttalanden som vi nämnde från Hudhayfa radiyallahu anhu. Och som sagt var, en väldigt viktig lärdom som vi tar med oss är vikten av att lära sig den här kunskapen. Och speciellt kunskapen om el-fitan, prövningarna, domedagens tecken, innovationer, splittringen och den yani, splittring inom religionen som uppstått bland vissa muslimer. Att lära sig om detta så att man kan särskilja på rätt och fel, att man inte blir vilse, att man inte blir blind. För många är förvirrade. Och många är så här, men jag pallar inte, jag är inte med någon. Alltså, man säger till folk med full sanning, full folk av sanning. Man säger, jag pallar inte, alla, jag kör min egen grej. För de är bara, vad heter det, fed up. De är bara trötta på allt. Det är för mycket. Och de är förvirrade för att de är okunniga. Nej, profeten Alayhi har nämnt att folket av sanningen kommer finnas kvar. Och du måste följa dem om du vill gå till paradisen. Och då måste du lära dig vad är deras väg. Och du måste lära dig vilka är folket av falskhet. Vad är deras väg? Så att du inte följer dem. Att du inte blir ett lätt byte för dessa människor. Utan att du är den som går vägen av sanningen. Profetens väg, alaihissalam, sanningens väg. Och profeten, alaihissalam, varnade för el-fitan, prövningarna som ska komma innan domedagen. Och han nämnde att de bara kommer att öka. De kommer att bli mer och mer och mer och mer. Och vi lever i den tiden nu. Hudhayfa var rädd för det innan det ens hade hänt. Så var han rädd att det skulle drabba honom. Vad ska då vi vara när vi lever i den tiden när det har hänt? Subhanallah. Ska vi inte vara måna om att skydda oss? Eller ska vi vara de som omfamnar all fitna? Nej, wallah. Vi måste lära oss så att vi inte blir de människorna som faller in i dessa prövningar. Wallah skydda oss. Nasallallahu al-azim, rabbal arsh al-karim, en yujannibana al-fitan. Wallah skydda oss från al-fitan. Ma zahara minha wa ma batan. Yani den ytla och den inre. Man har skyddat oss från all denna fitna och ta vårt liv salimin. Den är skonade från alla dessa prövningar. Amin. Och akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.